Varmt välkomna tillbaka till podcasten Bara en till. Jag heter Nemo Hedén och jag är poddare, författare och föreläsare. Och jag har varit nykter och drogfri i nästan 10 år nu. I flera år så har jag lagt all min fokus på de beroende. Men på senare tid så har jag känt att jag behövt att ändra mitt huvudfokus lite grann. För vilka är egentligen som får lida som allra mest när vi missbrukare far fram som tornados och förstör allt i vår väg? Jo, våra nära och kära. Våra anhöriga. Och hur många gånger har inte dessa anhöriga fått höra just dessa ord? Bara en till. Men jag vill verkligen poängtera att i den här podden så kommer jag att lyfta både medberoende och beroendehistorier. För det viktigaste är och har alltid varit att belysa livshistorierna som kan göra skillnad för människor där ute. Ja, för alla människor som lever i och runt omkring ett beroende. Så förhoppningen är att folk ska kunna känna igen sig, känna lite mindre skam och kunna känna lite mer hopp istället. Tillsammans så försöker vi att med den här podden avstigmatisera, sprida kunskap och krossa alla fördomar. Hjälpa människor helt enkelt. Och vill du som företagare sponsra den här podden så når ni mig enklast via min hemsida som är www.nemohedén.se. Nu är det dags att presentera veckans gäst. Cindy Niklasson är en av de mest önskade gästerna till den här podden, så därför känns det väldigt fint att kunna ge er detta avsnitt. Dessvärre så strulade ljudet lite grann under den här inspelningen, så Cindys del i det här avsnittet är av lite sämre ljudkvalitet. Men jag ansåg att innehållet var så pass bra och viktigt att vi ändå väljer att sända detta. Hoppas ni känner att jag tog rätt beslut här och ja... Jag hoppas på ert överseende. Nu kör vi igång. Ja, det blir jättebra. Testing, testing, sa hon som en professionell poddare. Ja. Hej Cindy.
Hallå där.
Hur är läget?
Jo, läget är bra. Mm. Det är skönt att vara utomhus. Jag har varit hemma med en sjuk unge i några dagar nu och vabbat. Så det är alltid för skönt att känna lite frihet efter en sån rush med ungarna. Liksom. Mm.
Hur gamla är de?
Luna, min lilla grabb, han fyller 7 nu i juni. Och Ossi, min stora grabb, han är 9 i januari. Mm. De börjar bli stora nu. Mm.
Har du dem på heltid?
Ja.
Mm. Är det tufft?
Det är tufft. Mm. Man vill typ slita håret i huvudet ibland. Liksom. Mm. Det är jättetufft, men det är också väldigt givande på ett sätt. Jag har blivit så bekväm med min roll som ensamstående att jag har så svårt att faktiskt någonsin se att någon annan ska komma in och co-parenta med mig. Liksom. Oavsett om det är deras egna pappa, om han tar tag i sitt liv någon gång, eller om det är en annan ny person, liksom, om jag skaffar en partner. Mm. Det är svårt. Mm. Jag har lite kontrollbehov och liksom nu är det mina rutiner, mina regler. Det är jag som har format dem på ett sätt. Liksom, och jag har så svårt att tänka att någon annan ska vara en del av det. Liksom.
Mm. Jag tyckte mig se för drygt 2 år sedan kanske det var att du och pappan och barnen var på typ så här nöjesfält eller någonting ihop. Stämmer det?
Ja, det stämmer. Ja. Det var första gången han träffade dem på 4 år. Men han hade en period där han var nykter, tog prover och även om jag är ensamvårdnadshavare så har han umgängesrätt. Så han fick träffa barnen, fick han. Och sen så hade han umgänge ett tag och det gick bra. Men sen tog han tyvärr återfall igen. Och så hoppade han på hästen liksom ett tag till och sen tog han återfall igen. Och jag var ju den som fick plocka upp barnens känslor kring att liksom han kom in och ut lite där. Och då satte jag ner foten till slut att så här, det är inte hållbart för barnen att det liksom blir hackigt. Så jag vill se en längre stabilitet, och så får jag tyvärr liksom nog dra in myndigheter det här, för de får göra en bedömning. För jag vill inte heller bli, med tanke på historiken att mina barn har varit placerade och allt sånt där, så har jag fortfarande en rädsla för myndigheter att någon ska bedöma mig som en dålig, olämplig förälder. Så jag känner att det är för mycket ansvar för mig att ta det beslutet. Är han sund nog eller inte? Och då vill jag gärna att framöver att med myndighet gör den utredningen och ta det beslutet om han är lämplig för umgänge eller så.
Men när ni umgås allihopa så där, är det också ett försök för er att lappa ihop det, eller handlar det bara om att barnen ska få träffa sin pappa?
Nej, det handlar bara om barnen. Vi, han och jag, är så liksom långt ifrån varandra. Det är nästan som, det är lite läskigt, för att jag var ändå med honom väldigt många år. Jag hade väldigt starka känslor för honom. Vi är som sagt 2 barn tillsammans, men när vi har träffat honom i dagsläget, inte idag men typ då, så när han hade umgänge, så känns det som att så här, jag har aldrig haft känslor för den människan. Som att det nästan är en främling typ. Mm. Det är jättekonstigt att det kan bli så när man har en sån historik tillsammans. Mm.
Men det här med myndigheter och så, och att ha ögonen på sig och så. Jag vet att du har ju, ja, men vad ska man kalla det, en ganska utlevande Instagram-persona får man säga. Det är mycket färg, det är lite sexiga kläder, det är lite av varje liksom får man säga. Och det är din stil ju. Har du varit rädd över att det ska tolkas av folk som att du liksom inte är en lämplig mamma och så?
Ja, det har det väl till viss del redan. Liksom. Mm. Jag har ju flashback-trådar och sånt, och där ser jag liksom att när jag lägger ut såna här grejer att folk säger nej, men det är helt omöjligt att hon är nykter eller så. Så att det, jag tror folk redan tänker så.
Vad händer i dig då?
Vi hade faktiskt den här diskussionen med en väninna igår. Att så här, undra om folk hade reagerat så här om jag var en man. Mm. Om jag var en pappa. Istället. Jag tror att det är så här, någonstans så får typ mammor en stämpel att så här, ja, de ska aldrig få vara ute och festa. De ska aldrig få ta en semester själv. De får liksom, det känns som att så här, om man lever ett liv utanför sin mammaroll, så är det ska förbjudas på något sätt. Det ska vara 24/7 att man är med barnen och liksom tänker på barnen. Eller, såklart är allt tänker på barnen, det lät fel, men det är som att det är den enda identiteten man har i den rollen. Jag är en människa utöver min mammaroll också. Och så att mina barn är hos familjen och har barnvakt och är trygga där. Varför ska inte jag få leva ett liv som Cindy? Och jag tror att jag pratar med en del väninnor som är mammor. Och de liksom upplever samma sak. Och sen då kommer frågan, skulle det vara så här om jag var en pappa, om jag var en man?
Nej, det har väl någonstans alltid varit liksom mer accepterat med frånvarande pappor. Och nu menar jag inte att du är frånvarande mamma, men du förstår vad jag menar. Att det liksom blir inte samma snack om det bara. Och det är ju jävligt orättvist liksom. Kanske ska jag prova och klä mig lite som du och se om jag får några reaktioner.
Jag försöker klackarna i taket på Berns.
Ja, exakt. Allt för poddens skull liksom.
Precis. Ja. Men istället, jag kan vara ute och nykter och sådär. Jag har som sagt en sån personlighet. Jag behöver inte substanser för att liksom vara utåt och liksom dansa och ha mig hit och dit. Men ja, många tror inte på att jag är drogfri.
Men har du blivit mer hårdhudad med åren? Jag tänker att det kanske var tuffare med alla de här åsikterna förr. Eller är det fortfarande så att de når in när du nås av kommentarer eller någon flashback-tråd eller åsikter? Liksom?
Alltså jag personligen nås inte riktigt av det längre, för att jag vet ju vem jag är liksom. Och jag vet vilka beslut jag tar, och jag är som förälder och liksom vad jag gör för mitt tillfrisknande och allt sånt där liksom. Men det jag kan tycka är jobbigt är när folk kanske når ut till anhöriga till mig eller till vänner eller till min arbetsplats eller så, och försöker liksom trycka ner mig på något sätt där liksom. Mm. Det har hänt liksom att så här, folk har nått ut till närstående och typ bara, hur fan kan du tro på att Cindy är nykter? Är du dum i huvudet liksom? Är du naiv? Du ser väl själv. Men det är så här, så jag tycker att det är lite konstigt att man gör.
Mm. Ja, det börjar bli några år nu ju.
Ja. Det är några år, blir det oktober eller 5?
Mm. Snyggt ju. Grattis. Mm. Vad under de här 5 åren tycker du har varit tuffast just gällande den biten? Ditt tillfrisknande och din nykterhet?
Gud. Alltså jag tycker att jag har gått igenom jättemycket svårigheter under de här 5 åren. Och i början så var det ju lite liksom, var jag väl tvungen att tänka lite extra på vilka beslut jag tar, vilka situationer jag sätter mig i och sånt där. Jag tycker att nu har jag ändå kontroll på exakt hur jag ska göra när jag hamnar i såna här tankar, destruktiva tankar. För det är ju såklart som alla andra liksom. Men det jag kan tycka är tufft har varit att skilja på gamla Cindy och nya Cindy. Ibland dras man tillbaka lite till den här gamla identiteten. Att, så här, att man typ stämplar sig själv som den här gamla missbrukaren ibland. Ja, du upplevt det också någon gång. Att så här, ibland dras man tillbaka till det där.
Mm. Hur kan det ta sig uttryck?
Nej, men det är liksom, ja men typ, i sådana här sammanhang att det känns ibland som att jag behöver prata om det ganska mycket. Alltså det är inte så att jag gör det mot min vilja, men det är så här. Eller ett exempel är typ i, om jag skulle dejta någon till exempel. Då känns det som att jag har någon skyldighet att så här, dela med mig av den personen. Att jag har varit den människan till någon. Och då dras jag ju tillbaka till det. Då sätter jag mig i den identiteten på ett sätt. Om jag hela tiden liksom känner en skyldighet att berätta för folk att det har varit jag.
Mm.
Och jag vet inte var den gränsen går. Alltså så här, hur mycket behöver man dela med sig egentligen? Ska man låta en person bara göra en bedömning utifrån den du visar att du är idag? Eller har man en skyldighet att berätta sådana där saker? Jag sitter i sådana tankar ibland.
Mm.
För det är ju inte jag.
Nej, men jag förstår exakt vad du menar. Det där tycker jag är en ständig balansgång. Det här mellan att det är ju någonting bra med att leva nära sin historia. Mm. Att man påminner sig själv om vart man kommer ifrån, vem man är. Mm. Och att man ändå ska behandla sin nykterhet och tillfrisknande med respekt. Mm. Så är det ju. Men samtidigt så kan man också bli ganska less på att bara prata om det, att det liksom blir ens identitet på något sätt. Så det är ju verkligen både och. Mm. Men jag fattar känslorna, för det är ibland är jag också kräks jag på bara att snacka om det här, såklart.
Ja.
Men jag vet också att det är liksom min livlina att leva nära min historia. Mm. Och att jag också på köpet får hjälpa människor. Mm. Så den sidan vinner liksom alltid ändå.
Mm, så är det. Det är ju det som jag upplever ju samma sak. Jag jobbar ju också med den här branschen liksom. Och på ett sätt blir det ju en, jag brukar säga att jag är väldigt nära mina, jag ska berätta lite mer om vad jag jobbar med, men jag jobbar med personer med samsjuklighet, och på ett sätt blir jag så här, nej jag kan inte hamna tillbaka där, för att då sviker jag dem. För att jag finns här för en anledning, för att hjälpa dem framåt utifrån min gamla historik. Så det kan vara som du säger, en liten livlina för mig ibland när jag hamnar i destruktiva tankar, att så här, nej jag ska inte ta den vägen, för då kan inte jag ärligt sitta och säga till mina klienter att gör inte så, förstår du? Jag vill inte svika dem, för jag vet att det, liksom min historik och det jag är med om har ett syfte för att hjälpa andra människor framåt.
Mm.
Så det blir lite som en så här livlina för sig själv, lite tillfrisknande att ändå jobba i det och nära det hela tiden.
Ja, det är ju svårt att ge vidare någonting som man själv inte har.
Ja, och jag är väldigt ärlig som människa liksom. Jag är en sån, jag är inte falsk eller two-faced. Jag skulle ha väldigt, väldigt svårt att sitta och ljuga någon rakt upp i ansiktet och bara nej, men du ska inte göra så och veta att jag själv gör det i mig själv.
Mm.
Typ av människa som är kapabel till att leva så eller göra så.
Nej, och man blir ju ganska skadad också, tänker jag. Eller man blir lite på ett positivt sätt. Jag har blivit i alla fall det här med ärligheten i tillfrisknandet. Att jag knappt kan ljuga. Även när jag väl försöker ljuga idag så får jag liksom ont i magen. Det är bara skaver i hela kroppen. Att man nästan blir så här Tourettes-ärlig på något sätt. Och det är ju, alltså, klart man är hellre Tourettes-ärlig än att vara en oärlig jävel. Men ibland kan man känna så här, fan, ska det vara så svårt att bara liksom dra en vit lögn där, Nemo. Ja, ja.
Jag känner mig taskig ibland och det är så sjukt kontra hur man gör det, men jag bara fan om allt.
Exakt.
Om allt.
Ja, det är sjukt hur man var som en felprogrammerad typ.
Ja, nej, jag börjar fundera på om jag är på spektrumet eller något, för jag kan verkligen fan inte ljuga. Alltså, jag kan inte det. Alltså, det är någon som, alltså, har en diagnos, eller är det kanske? Alltså, ja. Jag kan inte.
Nej, men hellre det som sagt.
Ja.
För att förr var det ju tvärtom, och då var det verkligen så att då var det nästan som att jag i alla fall tvångsmässigt ljög om allt.
Mm. Men det är ju det också. Mm.
Men du snuddade vid det, och jag tycker vi ska djupdyka lite i det i alla fall, för du pysslar ju med någonting väldigt, väldigt viktigt.
Mm.
Kan du först och främst berätta vad samsjuklighet är?
Samsjuklighet är en liksom kombination av olika faktorer. I min yrkesroll så är det att man har en problematik, alltså kombination med missbruk, psykisk ohälsa, våldsutsatthet och kriminalitet. Det är de liksom fyra kriterierna vi har i vårt yrke. Det vill vi kalla det samsjuklighet. Att man är liksom sjuk på olika faktorer.
Mm. Är det till stor hjälp, tror du, att du själv har varit i just det där, i din yrkesroll?
Ja, det är min del. Jag kan ju berätta, jag jobbar för en förening som heter KRUT. Vi jobbar med mammor med samsjuklighet. Och vi har en egen metod, KRUT-metoden, där vi alltid jobbar i par. Där en ska ha en liksom, adekvat akademisk kompetens. Liksom, och kan myndighetsutövning, juridik, lagarrättigheter, skyldigheter, hela den biten. Och sen jobbar man i par med någon som har brukarerfarenheten, som jag. Som har liksom haft missbruk, levt kriminellt och varit våldsutsatt. Jag har också haft mina barn placerade och gått igenom hela det. För min roll i det då är ju att kunna möta upp en person känslomässigt. Kunna säga att jag förstår vad du går igenom. För ofta behöver man höra det. Så det är min del. Och sen också att agera som en inspiration på ett sätt. För att när man är där på botten så känner man ju som hopplöshet. Liksom, att nej, men jag kommer aldrig klara att ta mig härifrån. Och då kan jag vara den som är så här, du, jag var där. I was there på botten och här är jag idag.
Mm.
Så det är de funktionerna som jag fyller. Och det är liksom, eftersom att vi jobbar så blir det väldigt brett. Att en har liksom den akademiska sidan och en har brukarsidan. Så då är vår kompetens väldigt bred.
Mm. Men hur går det till när man söker sig dit? Är det via SOS man kommer? Eller är det liksom frivilligt man går dit bara till något hus? Eller hur ser det ut?
Det är en ideell organisation. Mm. Man söker till oss frivilligt. Det är ingen bistånd, alltså insats från SOS eller så. Men de kommer oftast in via beroendevård, att vi gör broschyrer eller att någon där tipsar, psykiatrin, advokater som vet om vilka vi är. Väldigt många av våra klienter som rekryterar andra mammor, att du behöver hjälp här. Och sen också även från socialtjänsten, att de kan höra av sig och vi har en typisk krutmamma här.
Mm. Typisk krutmamma. Vad fint det låter på något sätt ändå.
Ja. Krutmamma.
Ja.
Jag är stolt över sin titel.
Ja, men det ska de vara. Fan.
Jag kom in där som klient när jag var i min resa. Och idag har jag jobbat där i snart 4 år.
Mm. Så jävla grymt. Det är ju verkligen så. Alltså jag tror att det, oavsett om man hamnar just där du hamnar i krut eller i beroendevården eller om man hamnar och gör en podd om det. Det blir ju så att när man liksom har tagit sig ur, ja, men det kan handla om beroende eller psykisk ohälsa eller något av de här grejerna, så föds ju någon slags instinktiv längtan och ett behov av att hjälpa andra människor som har varit i samma situation. Det är så starkt alltså. Det är som en brinnande eld liksom. Och det, den där lågan, liksom, det känns som att den nästan blir starkare för varje år. För man upptäcker hur mycket folk det finns att hjälpa. Liksom.
Ja, det är hemskt.
Ja, hemskt och fint, ja, i någon märklig kombination. Ja,
precis. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Alltså, jag har ju många år i mitt liv, mina yngre dagar, inte fattat vad min del på den här jorden är. Så pass att jag har försökt avsluta min tid här på jorden. Men idag känns det som att jag har hittat det, mitt kall liksom.
Mm.
Att jag ska hjälpa andra. Mm.
Vad är tuffast med ditt jobb? Största utmaningen liksom?
Största utmaningen? Ja, det är ju väldigt tufft att utifrån mitt perspektiv i alla fall att just för att jag kan möta upp dem känslomässigt att jag har varit där liksom, så ibland är det ju väldigt, väldigt smärtsamt att höra vad de är, för att det liksom någonstans blir så här en påminnelse, alltså aj.
Det väcks saker i dig.
Ja, och där har jag fått jobba mycket på, fått mycket handledning och coachning i hur jag ska försöka liksom särskilja liksom min egna känsla och för att ändå kunna stötta dem i sin.
Mm.
Och nu med tiden så har ju det blivit lättare, men när jag började jobba där så var det ju väldigt liksom tufft att svärkänna den känslan. Alltså, det är nästan som att jag kunde känna den i rummet liksom, aj fan, det hände, alltså att barnen var hemma tag, att man är i en situation av våld, det är jättesmärtsamt. Så det här jobbet kommer med en stor mental påfrestning. Ja, det gör även för mina kollegor också som inte har den historiken såklart. För det är jättetufft att veta att liksom människor går igenom det här lidandet liksom, och känner sig så hjälplösa och ensamma. Och många av dem har liksom skrikit efter hjälp i flera år och inte fått det. Och så har det gått så pass långt att de inte får behålla sina barn längre.
Mm. Vilka skulle du säga är de största felen i samhället? Hur vi tar hand om de här människorna? Finns det mycket liksom så här fel i systemet som du har tänkt på? Som saker som borde förändras?
Ja, det finns ju. Alltså, vi på KRUP brukar säga att vi ska egentligen inte behöva finnas. Liksom. Det är ju offentliga sektorn och alltså myndigheterna som ska kunna ge det här stödet.
Mm.
Men det kan de inte alltid. Och om det, vad det beror på, det vet jag inte riktigt, om det är brist på liksom, kompetens, om det är utbildningen. Alltså till exempel socionom som kanske behöver anpassa sig till dagens samhälle. Så det vet jag inte riktigt. Liksom. Eller om det är att myndigheter kanske inte har en bra samverkan på ett sätt som de behöver. Det finns väl olika faktorer. Liksom.
Mm.
Men det jag har insett när jag jobbar för en förening så är det ju att civila sektorn och offentliga sektorn måste bli bättre på att samarbeta och samverka. För att det finns så mycket spetskompetens i civila sektorn som samhället bortser från.
Mm. Ja, verkligen. Det där påminner lite om den här, att det finns två sidor lite med beroendevården också. Det finns den här 12-stegsvärlden och så finns det här läkarvården. Liksom. Att det är liksom så här, både har kompetens och så, men det är ändå svårt att mötas i vissa saker.
Mm.
Vissa läkare och terapeuter tycker att 12-steg är lite hokus pokus.
Mm.
Och sådär, och medan 12-steg kan tycka att läkarna bara skriver ut tabletter och skit. Liksom.
Mm.
Så det är någon slags, så här, det hade varit bättre om man kunde mötas och samarbeta och se varandras spetskompetens, som du säger. Mm. Istället för att liksom så här, gå emot fan i vissa saker.
Det handlade jag lite. Jag var ju ganska involverad i 12-steg i NA liksom, speciellt det första året kanske, och där blev jag lite så här, jag går ju på medicinering.
Mm.
Och vissa inom gemenskapen är så här, nej, då räknas inte tickarna för att du tar narkotikaklassad medicin. Jag sa, men läkaren har ju bedömt att jag måste ha det för att överleva. Det var jättesvårt för mig, så då gick jag istället och bara, nej, men jag säger ingenting då.
Mm.
Jag vågar inte säga att jag är medicinerad. Nu kanske många lyssnar på det här och tänker, du förtjänar inte en av dina blickor. Men ska jag lyssna på en läkares bedömning eller ska jag ta hänsyn till vad gemenskapen säger i en sån situation?
Vet du vad du ska göra? Jag kan berätta.
Ja, det kan du.
Nej, men så här, det står också i stora boken som vi arbetar med i 12-stegsvärlden att vi är inga läkare. Så vi ska inte uttala om sådana frågor.
Mm.
Vi ska hjälpa folk och sponsra dem om 12-stegen och hjälpa människor och finnas för dem. Alltså, att uttala oss om medicinska ärenden, det låter vi läkare göra istället.
Mm.
Vi har ingen koll på det.
Men så vet ju du själv att det gör inte alla.
Nej.
Det
säger
helt radikala. Exakt. Du får inte heller om någon är på LARO-program eller något.
Mm.
Nej, men då är du inte nykter där. Men fast det är liksom medicin.
Nej. Nej, exakt. Och grejen är att jag kan säga helt ärligt att jag hade nog varit lite mer radikal i det här för ett gäng år sedan.
Mm.
När jag var lite mer nynykter och liksom föll för allt det här snacket. Men nu när jag börjar närma mig nästan 10 år nykter och drogfri så känner jag mig mer ödmjuk och nyanserad i de här frågorna. Att jag tänker mer så här, det som funkar för människor funkar.
Mm.
Och det kan man bara känna själv. Du sitter här och mår bra nästan 5 år in i din nykter och drogfrihet. Går du på några mediciner så lägger jag noll värdering i det. För du mår uppenbarligen bra och har fått till ditt liv liksom. Vem är jag då att säga att din nykterhet inte är äkta liksom?
I dagsläget går jag inte på medicinering
alls. Nej.
Den tog jag bort flera år sedan faktiskt. Jag tror det var 2021 där i början och sen så jag slutade med medicinering.
Men du förstår vad jag menar. Jag tror att man i början är lite mer så här Hitler i det. Så här,
ja,
du vet, så här ska det vara. Alla säger så här. Men med tiden blir jag lite mer så här, ja, men vad fan, alla gör det som funkar för dem. Vem är jag? Alltså, om någon idag kanske börjar dricka igen och får det att funka, men good for them.
Mm.
För mig funkar det inte och jag vill inte ens få det att funka. Jag har ingen intresse av det.
Mm.
Men hade någon börjat dricka liksom för 7-8 år sedan, då hade jag sagt så här, du kommer dö nu. Du kommer dö. Jag var ju väldigt så. När jag blev nykter var jag bara så här, alla mina kompisar kommer dö. Du vet så här, ni måste göra det här liksom. Men nu är det bara så här, jag mind my own business. Och jag mår bra i det här liksom. Sen så om du vill börja dricka igen eller om du går på mediciner liksom så här, alla har sin egen resa liksom.
Nej, men jag är lite med dig där att alla får göra det som för dem och mår bra liksom.
Men jag kommer ihåg att jag intervjuade en tjej en gång i ett sammanhang och då hon hade haft problem liksom, varit missbrukat alkohol och kanske även droger. Och nu idag så drack hon liksom då och då. Och då fick jag lite så här påhopp från lyssnaren. Så bara, hur kan du ha med en sån i ett sånt sammanhang och samtala med den? Hon har uppenbarligen haft liksom så här missbruksproblem. Och idag, vad sänder det för signaler till människor? Men det är också att jag kan inte ansvara för alla andra människors resor. Liksom.
Nej.
Det är ju så.
Nu finns det väl till och med en viss typ av behandling som är för socialt drickande.
Ja, jag vet. Och jag kan ha åsikter om det. Och det har jag. Jag kan tycka att sådana här Riddargatan 1 som ska lära folk att dricka. Ja, jag kan tycka att det är så här, lära folk att dricka normalt. Det är någonting i det som smakar illa i min mun. Det här med att, med tanke på att hur många familjer står runt dessa, oftast gubbar, som ska lära sig att dricka normalt och misslyckas gång på gång på gång, och familjen tar så mycket skada just för att de här gubbarna har fått lovat här att här kan vi lära oss att dricka normalt.
Nej, jag håller inte riktigt med heller med om den där
Nej.
Resonemanget.
Nej. Jag tror så här. Självklart finns det folk som har missbrukat i perioder och sen kunnat dricka normalt. Men jag tror så här, har du utvecklat beroendesjukdomen, gått så långt, då är det nästan alltid så att det är omöjligt att dricka normalt.
Jag tänker mer så här, det kanske kan gå bra första, andra, tredje, fjärde, tjugonde gången också. Men kan du verkligen garantera att det inte kommer gå bra någon gång?
Precis. Ja. Och det är det som är luriga, tror jag, att många tänker så här att okej, jag var nykter ett tag, sen provade jag att dricka, det gick ju bra. Då är du vet, hjärnspökena igång. Och så här, men vadå, det gick ju bra. Jag har inte problem. Ja, men hur går det sen, kanske som du säger, femte, sjunde, åttonde gången? Jag tror så här att förr eller senare hamnar man alltid där man var. Det kanske tar en vecka, en månad, ett år. Jag vet inte. Men är det värt att testa för att riskera att hamna där man var?
Nej.
Nej. Inte för dig och mig i alla fall.
Nej, det tycker jag inte.
Nej,
nej. Nej, jag vill aldrig hamna där jag var.
Nej, inte jag heller. Men jag tänker att det är så här. Jag tycker att den här idén om att lära sig att dricka normalt är lite taskig mot alla anhöriga, måste jag säga. För att det är liksom många människor runt omkring som får lida i det. Liksom. Samtidigt som jag känner att så här, vad fan, vi måste ändå vara ödmjuka inför att alla behöver testa sin väg. Och liksom, men det är liksom så här, det är en svår balansgång, tycker jag.
Så finns det ju också olika typer av liksom återfall också.
Ja.
Jag sitter och tänkte på det också, att jag tror att det finns bra återfall och dåliga återfall. Alltså de dåliga där man inte lär sig någonting utav återfallet. Och bra, nu misstår mig rätt, ett återfall är aldrig bra, men det kan vara ett återfall där du faktiskt
lär dig någonting. Ja, men precis, jag håller med.
Återfall tar människor, det kommer man alltid klar i sin tidskan. Men hur reagerade du efter återfallet? Vad insatte du för åtgärder för att minska att hamna där igen? Förstår du vad jag tänker? Lärde du dig någonting annorlunda den här gången? Så det är så jag resonerar. En bra återfall kanske är ett dåligt ord, men jag tror vi fattar vad jag tänker.
Ja, men jag fattar precis. För det är en intressant fråga här. Men vissa människor säger att en återfall är en del av processen. Och det blir också som att säga då att det är helt okej att ta ett återfall. Det är också tokigt på något sätt. Alltså som att det är något så eftersträvansvärt att ha det i liksom så här, det ska vara en del av grejen. Det är såklart mycket bättre och härligare om man har en raksträcka. För alla såklart. Men det är, med det sagt, så är det heller inget man ska gräva ner sig för. För det kan ju vara något nödvändigt såklart. Så det är så här, det är också både och.
För att mina barn var ju placerade som sagt, och de vet ju om dem. Vi har varit väldigt transparent om min beroende sjukdom och hur det funkar och sådär. Och till och med mina barn har liksom, efter de har flyttat hem, vet mig vad mamma lovar att du aldrig försvinner igen. Och det är så här där jag, man vill ju gärna lova det till sina barn. Till och med till dem har jag sagt så här, jag kan inte lova att jag aldrig tar droger igen. Men jag kan lova att jag gör mitt absolut bästa för att aldrig hamna där igen. Alltså då, det är så hemskt att inte ens kunna lova sina barn, men jag tycker ändå att det är sundare att inte lova någonting som jag vet inte.
Nej.
Jag vet bara hur jag mår här och nu idag. Och här och nu idag så finns det inte på världskartan att jag skulle känna ett behov att ta droger. Men hur fan vet jag vad jag känner?
Fan, du är verkligen Tourettes, ärlig.
Ja. Jag tycker så här, det handlar lite om vi går in på en av. Du ska aldrig bli högmodig i din tillfrisknande. Och det är väl lite den tanken har ju stannat över mig. Högmodig kan ju det vara livsfarligt.
Verkligen, och jag är helt med. Jag kan inte heller lova att jag aldrig mer kommer supa och knarka. Men jag kan lova att så länge jag sätter mitt tillfrisknande först, vilket jag ämnar att göra, så känner jag mig safe.
Exakt, och det är så jag menar det. Så jag är mitt bästa.
Ja.
Och när jag är mitt bästa, då sätter jag alltid det först.
Ja.
Jag är min egen medicin. Det finns ingen medicin mot beroende sjukdom. Det är jag som är min egen medicin.
Ja.
Vi vet vad vi måste göra för att bibehålla det vi har fått. Liksom. Men om vi börjar tumma på det och skita i det, då är ingen av oss säker. Så är det ju. Det här är liksom den mest komplexa, luriga och jävliga sjukdomen som finns. Sinnessjukdom på högsta nivå. Liksom. Det är verkligen det. Man har ju sett, alltså Det är så sjukt, och jag är säker på att du har sett samma sak i ditt jobb och i ditt liv, alltså som jag. Jag liksom, jag blir fortfarande förvånad när jag ser människor som tar sina återfall, och jag bara så här, men hur går det till? Det är som att den här sjukdomen hittar in nya sätt att ta sig in i folks hjärnor, hittar nya vägar och lirka sig in liksom. Man blir helt chockad alltså.
Jag har hört de sjukaste liksom bortförklaringarna någonsin från folk om det är sjukdom nu när de resonerar.
Ja.
Alltså varför de ska kunna ta eller...
Det finns ingen logik alls.
Ja, men sen var man ju typ så, man var ju så själv. Och det är så här, ibland glömmer jag bort att så här, var jag verkligen så? Mm. Sa jag verkligen sådana där saker? Men ja, det är ju klart jag gjorde det.
Mm. Ja, man måste ju ödmjuka sig.
Det är sjukt man
Nej.
Själv har varit.
Nej. Det är hemskt.
Man försöker tänka, jo fan jag är inte så. Jag gör ju om det där, jag gjorde det liksom. Att man glömmer nästan bort hur sjuk man var när man var liksom i sin aktiva period i livet.
Och man måste ju faktiskt börja tänka på de grejerna för att klara av att lyssna på andra människors galenskaper. För annars blir man ju sinnessjuk. Det är ju enda man kan göra för att ödmjuka sig. Att tänka på sin egen skit liksom.
Ja,
även denna vecka så görs den här podden i samarbete med Nämndemansgården, och jag är så himla glad och stolt och tacksam över det. Och faktum är att Nämndemansgården kommer vara med mig här nu under hela våren, och det är någonting som jag känner mig så himla lycklig över. För att det finns nog ingen mer perfekt samarbetspartner när man ska göra en sån här podd. Och ja, Nämndemansgården är ju lite av en gigant inom svensk beroendevård, där de har varit ledande i över 37 år nu, både vad gällande beroende och medberoende. Funderar du över ditt drickande? Har du försökt att skära ner men ännu inte lyckats? Har folk i din omgivning uttryckt en oro för dig? Eller känner du dig orolig för någon annan? Börjar du kanske få konsekvenser av ditt användande? Kontakta då Nämndemansgården på 020 20 20 75 eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Och sist men absolut inte minst så måste man ju nämna att alla behandlingar hos Nämndemansgården anpassas unikt efter varje individs behov och livssituation. Således finns det alltså möjligheter för exakt alla. Tack Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden. Men jag tänker på en annan grej, det här med att bli lite mer nyanserad inför saker med tiden i nykterhet. För vi pratade ju lite om det här med att med tiden så blir man liksom, eller jag blev i alla fall att det finns andra vägar än 12 steg som funkar också. Alltså det är så här, alla vägar som funkar är jättebra. Jag tänker likadant med ADHD-medicin också. Det här har också varit väldigt svart och vit. Jag har först tänkt så här, det kommer man dö av. Om man tar det så kommer man börja knarka det, för det gör folk. Sen så var jag mer så här, nej inte. Och nu känner jag mer så här, det finns både och liksom. Vissa människor blir triggade av det och börjar knarka sin ADHD-medicin. Men det finns andra alkoholister och narkomaner som det räddar fucking livet på. Så det finns liksom inget facit. Det är inte svart och vitt här.
Nej, alltså jag tänker mycket på personerna som går på LARO-behandling.
Jag kan ju prata lite om det, för det är någonting som jag har jävligt dålig insyn i faktiskt.
En LARO-behandling, det är ju alltså substitutionsbehandling, alltså för personer som har varit beroende av opioider.
Mm.
Då får de liksom gå till en mottagning, LARO-mottagningen, där de får hämta alltså substitutionsmedicin, alltså till exempel metadon eller Subutex. Och så går de på det liksom, och har ett helt funktionellt liv.
Mm.
Och många olika åsikter om det här. Om det är det bra eller inte bra. Men jag har ju sett, jag har själv aldrig haft ett opioidberoende. Men jag ser ju det mycket i min yrkesroll. Och alltså, jag tycker ju det är helt fantastiskt att det finns. Sen är det olika tider. Vissa behöver gå på det hela livet. Vissa är så att de med tiden liksom tar bort det.
Mm.
Men jag tycker att det är jättebra att det finns.
Jag tänker att det här är lite som ADHD-medicin, men tyngre. Att det är klart att det finns människor som kanske inte kan hantera det, som det går dåligt för också, men att det säkert räddar många människors liv också. Det finns både och, antar jag.
Det är kontrollerat.
Ja.
De får ju gå dit i en väldigt lång period, för de vill gå dit varje dag.
Mm.
Och så är det ju urinprov och sen samtal där också på plats med personal, liksom behandlande samtal. Sen har de lite andra grupper och sånt som de erbjuder liksom, så det är otroligt kontrollerat.
Så det är rätt svårt att börja missbruka det liksom?
Ja.
Om man inte köper på gatan typ.
De tar ju det på plats där, sin dos.
Men, fan vad intressant. Men, är det svårt att vänja av som medicin?
Det tror jag nog att det är, men det är också kontrollerat att de gör det så att det blir bra.
Mm. Och du har upplevt att i tolvstegsvärlden finns det människor som är, har liksom åsikter om att det inte är en drogfrihet?
Ja, alltså jag gick ju på Lyrica, Gabalin, under 3 år. Och ja, typ det första året i gemenskapen som jag var där. Och de få som jag har berättat det för tyckte så här, nu vad fan, du förtjänar inga flickor, du är inte nykter. Jo, det är jag. Nej, men du tar ju narkotikaklass eller preparat. Ja, det gör jag, men det är ju utskrivet och kontrollerat av läkare. Jag har aldrig någonsin missbrukat mina tabletter. Aldrig någonsin.
För jag känner själv hur dubbelt jag känner i det här. Att jag är ju formad så hårt i tolvstegsvärlden att jag har en instinktiv känsla av att narkotikapreparat ska man inte stoppa i sig om man ska ta brickor. Det känner jag liksom från förr, den känslan. Men jag har mer och mer växt in i den här känslan av att vad fan, alltså, det är väl ändå upp till var och en, och om man själv mår bra av det. Liksom, det är ju ändå bara du som förlorar på det i längden om det skiter sig för dig sen framöver. Varför ska folk bry sig om det för?
Ja, exakt. Och jag gick ju till beroendevården under hela den här tiden och lämnade prover och sånt här. Liksom. Mm. Och de accepterade också att jag tar det.
Ja, men det är någonting med de här gamla, du vet, dinosaurierna i tolvstegsvärlden. De här gamla gubbarna. Oftast gamla gubbar är det ju.
Det är ju det. Det är klart det är.
Du vet, ja, men jag vet inte. Det är bara så här, de sitter på samma gamla dammiga grejer. Och man bara så här, men kom igen. Hela samhället utvecklas. Kan inte vi också gå framåt då?
Nej, alltså jag behövde ju den då. Och idag, i dagsläget, jag skulle aldrig gå tillbaka till medicinering. För att när jag tog bort Lyrica i mitt liv, det var den värsta processen jag någonsin har gått igenom. Alltså, då hade jag varit nykter sen från 2021, och så det är ju några år. Och jag lades ju in på bas för att ta bort den här. Mm. Och där satt det liksom personer som tände av från heroin, typ synd om mig. För det var det värsta jag någonsin har gått igenom. Så nu är jag så, nu förstår jag vilket gift det var för min kropp. Mm. Men hade jag inte haft Lyrican under den perioden av mitt liv som jag hade den, så hade jag ju nog inte klarat av hela min resa heller. Nej. Jag hade så grov ångestproblematik. Jag fick utskrivet för GAD, generaliserad ångest. Mm. Men idag har jag har gått behandling, jag har gjort hela jobbet, så idag drabbas jag inte av min ångest på samma sätt som jag gjorde då. Idag skulle jag säga att jag har en väldigt vardaglig ångest liksom, som alla. Jag tycker inte att jag är drabbad av den diagnosen. Jag vet inte om den försvinner, om den är temporär eller om den är livslång, det vet jag faktiskt inte. Men idag behöver jag inte det, och jag känner inget behov av medicin.
Nej, men jag tänker att även om du är positiv till att folk som behöver det använder narkotika, exakt, ja, så måste ju ändå du också känna nu idag att det är ganska gött att vara helt ren.
Jag sitter ju nu, jag har ju varit jätte, det här är en grej jag har varit jättekluven om, är att jag misstänker att min yngsta son har ADHD. Och nu har det börjat drabba han lite i skolan och sådär, hans tålamodsbrist och sådana där saker. Så nu pratar vi med Prima om att göra en utredning på honom. Och jag har varit så här hela tiden så här, nej, mina barn, även om de har diagnoser kommer de aldrig få ha medicinering eller så. Jag ska lära dem verktyg istället för att hantera sina diagnoser i så fall om det är så. Men jag fan började tänka om lite. Jag bara, eller, för i min yrkesroll sitter jag med också mycket på möten när det är så här SIP-möten. Kring barn och BUP inblandat och sådär. Och så hör jag hela processen, hur svårt det är att ställa in medicin och sådär hit och dit. Det var fan, det är en process. Det kanske är bättre i så fall. Om man har ADHD, om det bedöms att han skulle må bra av medicinering, kanske det är bra att köra hela den grejen nu när han är ung. För att han har också beroende sjukdom från två sidor av hans familj. Det kanske minskar risken för han att ta substanser när han blir äldre. För att jag vet så många som har till exempel ADHD eller diagnoser, är så här, men det är självmedicinering. Jag tar det för att jag försöker dämpa mina symptom och min diagnos. Och jag tänker så här, om jag nu ställer in honom på medicin nu som funkar när han är ung, då kanske det minskar behovet att han kommer vilja självmedicinera med någonting annat när han blir äldre. Mm. Så att jag har också gått från att vara helt så här radikal, ingen medicinering, till att säga, tänka att det kanske skulle vara det bästa för honom. Mm. Det kanske minskar risken för att han röker bra eller trycker i sig någonting annat eller så när han blir äldre. Mm.
Ja, jag tror att jättemånga föräldrar har just det där dilemmat att man känner att man vill hjälpa sina barn så mycket mycket som man kan, såklart. Men man vill heller inte börja med medicin för tidigt. Nej. För att de är ju små och så formbara. Det är så mycket som händer ändå. Det kan vara bara en fas. Det är många av de där tankarna liksom. Så det där är ju något av tuffast alltså.
Det är sjukt, sjukt tuff. Nu, vet, alltså, nu vill jag ju hellre såklart gå den vägen att ge honom resurser på ett annat sätt. Ifall att det är så att han har en diagnos. Han har ju svårigheter. Det är därför det är på tal att han ska få en utredning. Men det kanske finns andra typer av verktyg för det. Men det är just här mitt tankesätt att så här, fan, det kanske är det bästa ändå. Hur ska man resonera med en person, ett barn som har beroende liksom, sjukdom från båda sidorna av familjen? Alltså, risken att mina barn hamnar i ett missbruk är ju mycket större än andra barn som inte har den problematiken. Så jag har suttit och tänkt så mycket på det här på senaste tiden. Hur ska man resonera kring det?
Ja, men du kan ju börja med att utreda honom, tänker jag, och ta det därifrån. Det finns ju annan hjälp att få också. Du behöver inte börja proppa i de tabletter direkt.
Nej,
jag skojar bara.
Tankesättet som vi är lite inne på, att förut har man tänkt sig allt kring saker och nu så är kanske det inte.
Men hur känner du nu idag då? Känner du en slags stolthet och liksom frihet och lite göttig känsla över att din kropp är helt ren från tabletter? Mm. Eller tänker du inte så?
Alltså, jag tänker inte så mycket på jag måste nog bli bättre på att tänka på vart jag är idag kontra vart jag var då.
Mm.
Jag är dålig på det faktiskt. Alltså ge mig själv cred att fan, bra jobbat.
Mm.
För jag har bara kört på alla de här åren. Det har varit så självklart liksom att, så här, att nej, men nu ska du framåt liksom. Och jag är så som person. Jag är så sjukt målmedveten och envis. Så att för mig har det varit så här, nu ska jag dit. Och det är så självklart att nu är jag där. Och nu har jag faktiskt inte riktigt stannat upp och tänkt så här.
Så du var inte extra stolt liksom när du plockade bort din sista medicin? Om det nu var lyrikan till exempel.
Mm. Nej, jag var bara glad att det var över. Fan, det var 5 månader av avtändning.
Uff, fy fan alltså.
Jag tror jag skulle dö.
Men du, jag tänker på det här med offentligheten. Du och dina barns pappa var ju superomtalade i många år som, ja men det här, vad ska man kalla det? Bonnie and Clyde, Sid och Nancy. Det var väldigt så här, det galna paret som var så, ja, ni som vet, ni vet. Ni som minns, ni minns. Jag är säker på att du minns i alla fall. Nej, jag förstår. Har det varit självklart för dig att ändå stanna kvar i någon slags offentlighet i alla år trots hur jävla kaotiskt det var? Liksom?
Nej, alltså det var också, jag har tänkt mycket på det där också, hur mycket påverkade mig egentligen och så har jag haft mycket tankar kring det där. Så att faktiskt när jag gick in i behandling i 2020 där, så stängde jag ner min Instagram. Alltså jag inaktiverade den i nästan 8 månader. För jag kände att så här, nej, jag behöver liksom fokusera på mig själv. Jag vill inte bli påverkad av vad folk säger eller liksom av sociala medier på något sätt. Så jag stängde ju ner den. Sen så satt jag där i valet i kvalet. Så här, när jag kände mig lite mer stabil och allt. Så här, ska jag öppna den eller ska jag inte göra det? Liksom? Och sen tog jag ett beslut att så här, om jag känner att mina sociala medier någonsin påverkar mig negativt på något sätt, då har jag lovat mig själv att jag stänger ner den. Så.
Mm.
Så jag har inte kommit till den punkten än där jag känner att, så här, att nej, men det är för mycket. Självklart alltså, så här, ser jag hat och grejer och liksom vad folk skriver, men det påverkar inte mig på något sätt. För jag har ju byggt upp, det har ju varit hela grejen under de här åren att bygga upp min självkänsla och mitt självförtroende och sånt som jag aldrig hade förut, och det har jag ju idag, så att jag påverkas inte på samma sätt av det. Jag blir mer ledsen över hur det kommer påverka barnen, till exempel min flashback-tråd. Jag hänvisar mycket till den, för den är fett hemsk, och det är så här, jag har redan gått igenom känslorna kopplat till det som står där, så jag har processat det och släppt det liksom. Men hur kommer barnen reagera på det? Jag kan inte ta bort det. Jag kan ta bort min Instagram. Jag kan styra mina egna sociala medier om jag märker i framtiden att det skulle påverka mina barn på något sätt. Att det är offentlig. Men vissa saker kan jag inte radera. Och det är den känslan av så här maktlöshet, det jobbiga. Så här, hur kommer de påverkas av allting?
Är du ofta inne på flashback-tråden?
Nej, inte längre. Jag var faktiskt inne här om dagen, för det var en anhörig till mig som hade läst någonting där och bara, fan, har du sett vad det står här? Och jag bara gick in och kollade, och då läste jag faktiskt.
Har du någonsin känt att du ville in och svinga själv liksom?
Ja, jag har suttit där många gånger. Vad ska jag bara ge ett svar på tal som influencer?
Ja.
Men jag har fan bitit ihop och bara skitit i det. För att jag läser mycket Flashback själv. Jag tycker det kan finnas ganska intressanta trådar och sånt där. Och hålla koll på nyheter och sånt. Men man märker ju att det är en speciell jargong där inne. En speciell typ av folk. Och det spelar ingen roll om de tycker himlen är röd och du bevisar att den är blå. Då tycker de fortfarande att den är röd. Det spelar ingen roll om man säger.
Mm.
Det kommer bara bli ett idder ändå.
Mm.
Men du säger ändå att du har försonats med tråden på något sätt och din historia och bearbetat allt och blivit liksom lugn med det. Hur gör man ett sånt jobb rent konkret? För det är ju, alltså din historia, om vi skulle gå igenom hela den så skulle vi sitta här i liksom 4 dagar. Mm. Den är otrolig liksom och helt galen. Varför skriver du inte en bok för övrigt?
Jag har fått väldigt mycket erbjudanden om att skriva. Men jag har resonerat kring det. Att så här, jag är ingen person som gör saker här fast. Liksom. Det är allt eller inget när jag gör saker. Och det finns personer närstående till mig som jag känner att jag hade behövt att liksom exponera på ett sätt för att få hela storyn som jag inte vill exponera.
Kan du skriva?
Ja, det kan jag.
Men skulle du använda en spökskrivare, tror du?
Ja, men det tror jag.
Jag är väldigt bra på att skriva. Jag har ju skrivit 2 böcker helt själv faktiskt. Så när... Va? Helt själv. Så när du är sugen så I'm your man.
Ja, men jag funderar lite på att jag har pratat lite med vissa av de här närstående. Och vissa är okej med det, vissa är inte. Och jag känner att jag kanske behöver vänta in dem.
Jag fattar.
För att jag vill inte kasta någon under bussen. Men samtidigt vill jag inte heller. Så ska jag göra det, vill jag göra det på riktigt. Och då vill jag inte liksom lämna ut detaljer som jag anser är egentligen på ett sätt viktigt att veta för att få en helhetsbild av hela mitt liv.
Det ständiga dilemmat när man skriver en självbiografi. Mm. Hur många man ska låta liksom tycka till. Mm. Jag vet att det där är jävla krux för många. Jag tror att det var Ola Rapace som sa att han lät liksom för många ha åsikter. Mm. Han bjöd in något X och till X och till X. Och då blev det till slut så att alla hade liksom saker de ville ta bort. Mm. Så i slutet stod han där med en halvbok. Det är ju tyvärr resultatet om man öppnar den dörren. Mm. Så man bör nog bestämma sig innan så här, ska jag låta folk ha åsikter här och tycka till, eller ska jag bara göra min grej? Mm. Jag valde ju så att jag lät en människa tycka till. Mm. Det var mina barns mamma. Mm. Och hon ville stryka en del om förlossningen. Mm. Då gjorde jag det. Mm. Men sen sket jag resten. Ja, sen sket jag resten. För jag bara så här, min farsa får ta det här. Alltså, mina kompisar får ta det här. De får ta det här. Liksom. Det är en av min story. Jag behöver göra det här. Men jag tror att det är farligt att öppna den dörren. För då kan man stå där med en halv bok. Lex Ola Rapace.
Exakt. Och sen så här, jag vet att det skulle påverka en del av mina relationer som jag äntligen har liksom byggt tillbaka igen. För att en sida av mig tänker som du. Att så här, ta ansvar för det du gjorde.
Mm.
Men sen är jag som person, men jag kanske inte vill utsätta den personen för det heller.
Nej.
Men alltså,
du är lite snällare än vad jag är kanske.
Ja, så har jag levt mitt liv nästan hela mitt liv. Det är mycket tydligt varför det blivit så som det har blivit. För jag har liksom alltid tagit alla andra.
Ja, jag förstår det.
En fin egenskap på ett sätt liksom, att vara så. Men den kan också bli destruktiv. Så därför försöker jag fortfarande hitta, än idag, balansgången på liksom... När blir det farligt för mig själv att vara så jävla snäll? Och liksom, så att där är jag fortfarande och liksom försöker känna av vart går balansen i det där. Hur ego kan jag vara för mitt egna skull? För jag vill inte någonsin hamna i en plats heller där folk får trampa över mig som jag gjorde förr.
Nej, jag förstår det. Vill du veta vad min pappa sa till mig när jag fick mitt första bokkontrakt? Då sa han så här: skriv gärna din historia, men skriv inte min. Och jag bara, men pappa, du missbrukade hela min uppväxt. Hur ska jag inte kunna beröra det i en självbiografi? Mm. Det sa jag bara rakt ut. Mm. Och då blev han typ tyst och sen så läste han inte ens boken. Nej. Alltså, jag kan förstå det. Det skulle vara för smärtsamt för honom. Jag har respekt för det. Men han blev i alla fall inte arg. Så att jag skrev boken och jag skrev liksom om hela uppväxten och så. Och han läste den inte. Det är trist, men jag förstår det liksom. Mm. Det var ändå en bra lösning på det.
Ja.
Ja, men det är så här, så länge man inte bråkar liksom, han förstod att jag behövde göra det liksom och respekterade det, men han valde att inte läsa den, och det är fine. Det kommer ju alltid vara människor som känner att det är för tufft att läsa.
Jag tycker jag tänka in mig själv som förälder, för mina barn har ju också blivit drabbade av mitt liv hur det har varit, och jag tror nog att jag ändå så här skulle låta dem uttrycka sin version av historien om dem.
Exakt, jag tänker också så. Ja.
Så här, mina barn kanske upplevde saker på ett sätt som de faktiskt inte var. Mm. Jag var en vuxna som var där och vet vad som egentligen hände. Men det är ändå deras upplevelse. Mm. Ska jag ta den ifrån dem? Och där har jag jobbat jättemycket på att bemöta mina barn i deras känslor utifrån vad de har upplevt, även om det kanske inte är exakt så som det har gått till.
Mm.
Det är deras upplevelse och de har rätt i den, och jag kan bara göra att bemöta dem i den känslan och i den upplevelsen, även om det var så eller inte. Och det hade jag väl önskat att vissa av mina anhöriga också hade kunnat göra, för det kanske inte var så. Men jag upplevde det så.
Mm. Ja, men jag håller helt med, och min mamma resonerar så där. Hon har ju varit väldigt så här: gör det du behöver, jag är jätteledsen för det som har varit och så här. Men pappa har varit lite, ja, men ursäkta ordvalet, men lite räddare för det gamla, upplever jag. Jag älskar honom och han är jättefin på många sätt. Men just det här med liksom, jag vet inte, att det gamla från barndomen ska bli offentligt och så. Han har tyckt det var tuffare, tror jag. Men vad fan, folk är olika liksom, och jag är mer som du är, att om mina barn i framtiden kommer behöva berätta sin historia, så kommer jag låta dem göra det, för att det är liksom ens barn. Gör det ni behöver liksom. Ni har inga skyldigheter mot mig, jag har alla skyldigheter i världen gentemot er liksom.
Fast, och tro mig, det har jag fått vara för dem.
Ja.
Jag har fått ta min del liksom. De har fått utrymme till att verkligen berätta för mig rakt av hur de har känt utifrån mina destruktiva beslut. Jag tror att det är en väldigt viktig del av processen. Vi gör ju så i vårt yrke ibland också, att vi har mamma-barn-samtal. Att när mamma är stabil nog till att klara av att ha, för det är väldigt smärtsamt att få höra vad ens barn tycker om eller har känt under tiden man är i missbruk eller så. Då gör vi ju så att då får mamman sitta ner och barnet sitta ner, och barnet får bara rensa ut varenda känsla och upplevelse som de har gått igenom. Och där sitter vi som stöd till mamman, att så här, du måste orka ta det här. Inga bortförklaringar, inget liksom gå i försvar. Det är bara liksom låta barnet få rensa ur allt det där, för det är en sån helande process för barnet.
Mm.
Och det är jätteviktigt att klara av och göra det för sina barn när man har levt så destruktivt och de har blivit drabbade av det. Så den fasen har jag fått gå igenom med mina barn också. Tror mig, de hade hårda bud att säga, alltså hårda ord till mig efter de hade varit placerade.
Mm.
Men då var ju jag så stark att jag klarade av att ta det. För det är svårt att höra att ens barn hatar dig, och det var bättre i familjehemmet. Och jag önskar att jag hade dött istället, för det kändes som att du var död. Alltså, du vet, det är hemska saker att höra, men jag var utsatt dem för det, och nu får jag fan ta det och liksom ha frukt det. Nu har de ju fått rensa de känslorna, så nu finns de inte kvar. Nu har vi ju en helt annan relation, men jag tror att det är jätteviktigt för dem att få uttrycka det.
Mm. Det här är en behandlingsmetod som fanns på jättemånga behandlingshem förut, och det heter konfrontativ behandling, att man liksom så här ska få berätta allting så här. Och jag kommer ihåg att det använder man ofta på anhörigveckor. För när min pappa var på behandling, och det här måste varit 20 år sedan, då fick vi komma dit, alla barnen, min mamma då, hans exfru och pappas mamma, farmor, och sitta i en ring runt honom då, och alla fick säga liksom det värsta vi har upplevt under hans missbruk. Och det var ju, alltså, jag förstår syftet med det, och jag tror att det blir väldigt bra ibland. Jag tror det framförallt blir bra när det är mindre barn, som du beskriver nu. Då är det nog väldigt effektivt. Men det som hände med pappa var att han var inte riktigt mottaglig då, och liksom kunde liksom inte riktigt ta in det och känna sakerna. Så det var mest vi som grät, vi andra. Han var ju bara så här, ja, det är ganska oberörd liksom. Jag kommer ihåg att hans mamma då, är min farmor då, som gick bort här förra sommaren. Hon sa så här: jag blir så glad när du kommer och hälsar på mig, men jag märker ju sen hur det har gått att du bara kom för att ta mina tabletter. Det är sorgligt. Ja, det är sorgligt. Så den metoden tror jag inte finns kvar på behandlingshem överlag nu, men den finns hos er, och jag tror som sagt att det är bra när det gäller mindre barn. Jag tror verkligen det. För att de har nog mycket mer behov också att släppa ut det där liksom. Har aldrig fått prata på sånt sätt ju.
Ja, jag tror att det kan vara viktigt för anhöriga också, inte bara barn. Men som du sa, du sa att din pappa inte var riktigt mot det.
Ja.
Men där gör ju vi liksom en bedömning är den här.
Ja, jag fattar.
Eller inte. Just för att det ska vara effektivt liksom. Det måste vara i rätt fas.
Ja.
När man inför den här metoden liksom.
Det var nog snarare det som var kruxet.
Ja, han var nog inte i rätt fas.
Nej.
Att ha den då liksom.
Nej, han har ju trappat ur benzo liksom och var ganska, du vet, grönsakig som man kan vara. Det lirar liksom inte riktigt där.
Nej, det tar ju ett tag och återhämta sig efter.
Ett bensomissbruk, ja. Ja, det vet ju alla som hållit på med det. Och han var verkligen så här, bara satt helt oberörd liksom. Så att det var nog inte riktigt läge för en familjevecka kanske.
Nej.
Men det sjuka var att vi pratade lite om det här med att skriva ut saker offentligt och böcker och allt sånt där. Och hur vi kom in på det var att jag frågade dig hur du har bearbetat din otroliga story och allt du har upplevt. Alltså rent konkret, hur har du lyckats bli så här cool med din historia? För din story är ju jävligt mörk, får man ju säga. Understatement of the year liksom.
Ja, det är en jättesvår fråga, för att konkret kan jag säga att jag har ju gått behandling, KBT-behandling, en gruppbehandling för med kvinnor bara. Och det var ju en så här öppenvårdsbehandling, en primärbehandling varje dag, måndag och fredag i 14 veckor. Det var det eftervården som det kallas i. Jag hade 10 månader en gång i veckan liksom. Så där har jag en konkret behandling. Och många tycker att KBT funkar inte för mig. Det kanske inte gör. Men jag tyckte den var fantastisk. Var den. Men jag tror också att det är för att jag var så jävla redo att göra en förändring. Så jag tog verkligen åt mig av varenda lilla verktyg jag fick lära mig där. Och applicerade det på mitt liv. Det är också viktigt. Jag märkte att många tror att det räcker med att sitta där i behandlingsrummet under de här veckorna eller de här månaderna eller året eller vad det är, och sen så ska sjukdomen gå över. Det är ju det minsta jobbet. Det är att applicera allt det här.
Mm.
Ta alla de här tuffa besluten och göra liksom alla de här jättejobbiga grejerna. Och de grejerna hade jag inte klarat av att göra utan stödet från Krut som jag var klient hos då. För att jag satt där och tjatade, alltså så här grällde och grejer. Nej, jag vågar inte. Nej, men det är ju så jobbigt. Eller du vet så här. Nej, då fick jag ju stöd i att orka göra det. Eller våga göra det liksom. Jag hamnar ju där lite ibland fortfarande. Det är ju klart jag går igenom svårigheter som alla andra gör. Inte av den skalan som det var då. Men jag har ju fortfarande känslor och livet är tufft ibland liksom. Och då kan jag gå tillbaka till att så här, kontakta Mona, min kollega och chef och min liksom allt. Och få vara klient en stund.
Mm.
Och det har varit väldigt hjälpsamt att ha den. För jag tror att en viktig del har varit att så här, hitta ett annat sätt att hantera de här känslorna när de kommer än att ta till substanser. Och mitt sätt har blivit att så här, prata om det, men med rätt personer.
Mm.
Det måste vara en person som jag vet kan vara så här: nej, nu tänker du fel. Alltså att som kan ge mig spark i arslet om jag håller på och streta emot i min sjukdom liksom, och leda mig i rätt riktning.
Mm.
Hamnar det här budskapet hos fel person så kan det bli att, som inte kanske har den här kunskapen om hur den här sjukdomen funkar och sånt, då kan det gå helt åt helvete.
Jag tycker du belyser någonting jävligt viktigt där, och ursäkta språket, men just det här med att när man ska göra en KBT-behandling som i ditt fall, så gäller det faktiskt att vara närvarande och göra det som föreslås, att handla liksom. Det är ungefär som 12-stegsprogrammet, alltså om du går på möten, att bara gå på möten och sitta där lite halvdant och tänka på resten av dagen så här. Nej, gå dit, närvara, var där, lyssna, ta en sponsor, gör stegen, handla, agera. Man måste göra liksom fullt ut. Det går inte att gå till ett gym liksom och köpa ett gymkort, sätta sig i receptionen och bara, nu kanske jag får muskler liksom. Det funkar inte så.
Nej, det är aktivt arbete du måste göra i resten av ditt liv.
Ja.
Och det är många som inte pallar det.
Nej.
Det förstår jag, för det är ett tufft jobb.
Ja.
Men jag vill göra det här för mig själv. Förut hade jag sagt, jag vill göra det här för mina barn, men jag gör inte det för mina barn. Jag gör det för mig själv. För jag vill inte vara där igen. Jag vill verkligen inte.
Nej.
Jag har inte den viljan, men det är såklart det som vi snackar om. Den här sjukdomen är jävla listig.
Mm.
Och jag måste göra de här sakerna varje dag fortfarande. Och det kommer jag hela mitt liv. Jag kommer ihåg att jag satt på ett möte med ett annat möte med en kille som hade varit nykter i 22 år. Och jag bara, vad är du här?
Mm.
22 år, det är, you're done.
Ja.
Tänk på, vad gör du här? Han bara, nej, alltså hade jag inte varit här så hade jag aldrig klarat av de här 22 åren. För att jag är här, det är anledningen varför. Jag bara, oh shit, det kommer ta så lång tid. Ska det vara så hela livet?
Mm.
Men nu är det ju inte lika jobbigt längre som det var förr. Det flyter ju på. Nu har jag ju de här rutinerna. Nu har jag ju ändrat mitt, för att tala om KBT, mitt destruktiva mönster. Så nu är det ju liksom, det är mitt liv. Nu flyter det bara på. Mm.
Fan vad fint det var att snacka med dig, Cindy. Och jag är så glad över att vi fick till det här.
Ja,
ja.
Ja, jag med.
Ja. Det är grymt att samtala med dig om de här sakerna, och jag hoppas att det kommer förbi podden snart igen.
Ja, det var så.
Ja. Och ja, vi sätter väl punkt där och säger tack för idag.
Tack för idag.
Ja, tack Cindy Niklasson för att du ville komma förbi podden och dela dina kloka ord och dina erfarenheter. Och jag hoppas verkligen att det gick att lyssna på det här avsnittet trots ljudstrulet. Och jag ber återigen om ursäkt för det här. Nästa vecka lovar jag er att ljudet återigen är fläckfritt. Ni får jättegärna fortsätta att hjälpa till och sprida den här nya podden, så ja, prenumerera, dela, betygsätt, recensera och berätta för alla ni känner, så att den här podden kan fortsätta att göra skillnad där ute. På Instagram heter vi kort och gott bara en till podd, och ni får gärna följa oss där och skicka feedback och allt sånt där. Det är alltid mys när ni speglar oss i vårt arbete med den här podden och önskar poddgäster och allt sånt där. Det är så mysigt när ni tycker till. Och sist men inte minst, vill du som privatperson hjälpa till i arbetet med den här podcasten, så gör ni det enklast via patreon.com/bara en till. Och innan vi tackar för idag så vill jag ännu en gång tacka min samarbetspartner Nämndemansgården som är med och möjliggör den här podden. Men framförallt, stort tack till alla ni som har lyssnat där ute. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram från Nemo Hedén.